Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ljudvågor.
Våra ljudvågor.
All right.
Vem börjar? Vill du börja?
Välkomna till avsnitt nummer 12 av
Häxor och kamrater!
Sista avsnittet!
Överpeppad! Ja, men det är vårt allra sista avsnitt på första säsongen.
Ja, jävlar! Shit!
Det gick fort och det känns också som att det har varit en resa, gör det inte?
Jo, men jag tycker verkligen det. Det känns som att vi började lite så här, eller jag får prata med mig själv. Jag trodde inte att någon skulle lyssna. Jag trodde att det var vi och våra närmaste sörjande.
Ja, skulle... och pappa typ.
Ja, precis.
Men pappa skulle... fortfarande inte lyssna.
Nej, jag tror inte min har det heller. Min mamma har lyssnat däremot.
Mm.
Att vi skulle så här, trycka 10 gånger var på Acast-länken. Att det såg ut
från
som...
olika datorer.
Så att det såg ut som det var fler som hade lyssnat.
Men det är inte vi som har stått för hela statistiken.
Nej, det är som sagt över 3000.
Nästan... Närmare 4000.
Närmare 4000. Mm. Och det är bara på Acast, så sådana som jag som lyssnar på podcaster eller de som lyssnar via iTunes och sådär räknas inte ens in i den statistiken.
Så vi har säkert jättemånga.
Ja, men jag tänker att vi har minst det dubbla.
100 000.
100 000. Hör ni det, Alex och Sigge?
We're coming for you. Men jag kollade på den här poddtoppen och Alex och Sigge inte i podden, eller i toppen.
Nähä, vilka är det då?
Det var Filip och Fredrik, tror jag.
Är det sant? De bara det skriker hela tiden.
De vi ska utmana istället.
Jag tycker inte om dem alls. Jag tycker ändå om Alex och Sigge lite.
Jag gillar nog Filip och Fredrik mer än Alex och Sigge.
Det här är väldigt talande för våra personligheter.
Ja, men vänta. Berätta mer. Varför gillar du Alex och Sigge mer?
Jag gillar framförallt Sigge. För att jag tycker att han är så himla... Han har så roliga tagningar på saker. De är så himla oväntade. Och jag tycker också att han är så jäkla... Han är så intellektuell, liksom.
Exakt. Jag tycker han är pretto. Jag tycker han har ett enormt mansego och ett sjukt pretto.
Ja, jo men gud, det är han ju. Och jag älskar det med honom.
Hur kan du älska ett mansego som men, är så stort som hans?
Jag tycker skillnaden mellan honom och till exempel Filip och Fredrik, det är ju att Sigge låtsas inte om som att så här, han är någonting han inte är. Alltså han embracear att han är sjukt pretto, medan Filip och Fredrik bara sitter och skriker i en mikrofon och har blivit kända för det.
Men det jag gillar med Filip och Fredrik, inte för att de är mina största liksom, nej, idoler, alltså, men det jag gillar med dem. Nu har du kommit ut som ett Sigge-fan.
Stort Sigge-fan.
Nej, men det jag gillar med Filip och Fredrik är att de kan vara lite skrikiga, vilket jag har lite svårt för generellt när folk är så skräniga. Mm. Det är bara jag som får vara det. Men, nej, men det är ändå typ att de pratar lite om så här, psykisk ohälsa och att de pratar lite om att folk är annorlunda. Och sen tycker inte jag att de har kanske lyft det på ett så jätteschysst sätt varje gång. Speciellt inte med 100 höjdare, där gjorde de en del tveksamma avsnitt.
Mm.
Men ändå att de är för... någon typ av mångfald och typ... De känns också som en så här arbetarklass jämfört med Sigge.
Alltså det är fan intressant att du säger det.
Mm.
Det kan jag på rak arm i alla fall verkligen hålla med om. Att Filip och Fredrik är arbetarklassens Alex och Sigge.
Ja.
Eller hur?
Ja, men precis så. För att Alex och Sigge är ju Östermalm.
Ja, visst. Precis.
Filip och Fredrik är ju typ Gävle, eller var han nu kommer ifrån. Ja,
exakt. De Kungsbacka.
Men vad heter det han är ifrån?
Vem, Filip?
Nej, eller jag...
Ja, för Fredrik är väl från Stockholm.
Ja.
Men Filip är väl någonstans här utanför.
Men det heter någonting. Mora, Sala.
Ja, det är massa... små orter i Sverige eller mindre
städer.
Nej,
men det ligger där utanför Västerås.
Mm, kan det vara Sala?
Nej, men det heter någonting annat.
Uppsala.
Ja, ah, den var det. Det var den.
Just det. There we have it. Äkta arbetarklass från Uppsala. I alla fall.
Ja, ska vi återgå till vår egen podd?
Till podden Häxor och kamrater.
Mm. Vi började ju med en säsong och så bestämde vi oss för att göra 12 avsnitt och att vi skulle ha lite olika teman.
Mm.
Vilket vi har hållit oss till och har varit ett vinnande koncept, tycker jag.
Ja, jo, men absolut. Jag kan bara hålla med om det. Jag tycker också att det har varit så himla roligt att göra det. Men det är också jätteroligt att folk verkar uppskatta det.
Mm. Och eftersom det är vårt sista avsnitt så har jag en present med mig till dig.
Är det sant? Va? Det här är live i studion. Jag visste inte om detta innan.
Nej, det var knappt så jag visste om det. Jo, nej, men jag hann inte slå in det för att jag höll på att packa i morse.
Nej, vad gulligt.
Men det är på riktigt en present. Och även om... Eller vänta, jag ska ge dig den först.
Okej, gud vad sött. Vad gulligt. Jag vill bara säga till lyssnarna att jag hade verkligen ingen aning om det här
men
innan.
Om jag ger den under bordet så ser du inte direkt vad det är.
Nej, okej.
Okay. Okej, okay, här kommer den under bordet.
Här, okej. Okay. Ska jag titta på den nu?
Ja.
Nej, vad fina! Är det så Mailchimp? Det är ett par strumpor från Mailchimp. Gud vad gulliga. Det är en liten apa på.
Ja. Mailchimp, för de som inte vet, det är en sån här e-postklient som man kan skicka ut nyhetsbrev och sånt.
Alltså, gud vad cute.
Så när vi skulle göra vårt första och enda pressmeddelande så fixade jag ett konto åt oss på Mailchimp och då frågade den om jag ville ha ett par strumpor. Och så var min första impuls här, nej, vad ska jag med strumpor till som jag aldrig kommer använda? Men sen kom jag på, Roisin, hon brukar ha lite roliga strumpor.
Är det sant?
Hon skulle säkert, ja, för man fick se en bild.
Ja.
Ja, och så tänkte jag så här, men det här känns som en bra present.
Alltså, jag blir helt rörd. Gud vad gulligt. Tack så jättemycket. Alltså, framförallt vilken fin tanke bakom. Det är ju det som är så här, att du har sett att jag har roliga strumpor. Du tänkte på det. Jättegulligt.
Ja, så då beställde jag dem. Och sen så, jag trodde att de aldrig skulle komma, men de kom här om dagen. Så
är
då
sant?
Tänkte jag, det är ju perfekt det sista avsnittet.
Gud vad grymt. Alltså, ni hör ju vad mycket bättre vi är än Alex och Sigge och Filip och Fredrik.
Och alla.
Ja, men jättegulligt. Jag blev jätteglad. Tack så jättemycket.
Ja, varsågod.
Ja, åter till ämnet. För att fira också att det är sista avsnittet, då har vi ju laddat upp med ett extremt kontroversiellt ämne också.
Ja, vi tänkte, varför avsluta mysigt när man kan avsluta med en spark i magen.
Viftande nävar.
Med viftande nävar, med en örfil mot alla.
Exakt. Vi ska snacka surrogatmödraskap.
Ja. Och... det är så roligt, för den första jag kommer att tänka på när jag tänker på surrogatmödraskap är H&M's husfilosof Alexander Bard. Det känns som att han är typ så här är alla vettiga människor, här är Alexander Bard på andra sidan så här, och de argumenterar mot varandra.
Ja. Gud vad roligt.
Och sen finns det ju någon typ av skala i mitten, antar jag.
Mm, ja, precis. Där medelsvensson befinner sig, som alltid.
Ja.
Ja, för Alexander Bard är ju typiskt för surrogatmödraskap, som ju ska sägas är olagligt i Sverige.
Mm. Vad är surrogatmödraskap då?
Mm. Surrogat är ju ungefär som man hör på ordet, att det är ett alternativ, kan man säga, för någonting. Alltså...
Betyder surrogatalternativ?
Nej, jag tror inte att det är synonymt, men det betyder typ så här...
Jag har ingen aning.
Alltså någonting man byter ut någonting mot.
Ersättning?
Ja, lite åt det hållet, ja.
Så typ mjölkersättning är...
Mjölksurrogat. Ja, men typ, du vet, engelskans placeholder. Det är typ det surrogat betyder.
Mm.
Alltså någonting som är där istället för någonting annat.
Som en mall eller en behållare.
En behållare, ja. Exakt, mer åt det hållet. Och det passar ju väldigt bra, kan jag känna, om man tänker på vad surrogat är för någonting. Det är alltså en kvinna som upplåter sin kropp, eller ja, en person med livmoder ska vi säga, som upplåter sin livmoder till att bära någon annans barn.
Mm.
Kort sagt.
Mm. Och oftast är det ju kvinnor.
Ja, det är väl oftast kvinnor, ja.
Och oftast... är Jag vet inte i och för sig. För man kan ju dels göra det som en köpetransaktion, men man kan ju också göra det som en tjänst. Eller vad man ska säga.
Precis, precis. Man brukar skilja på det genom att kalla det som man gör som en tjänst för så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Altruism är ju att man gör någonting utan att vilja ha någonting tillbaka. Till exempel som välgörenhet. Det är ju typiskt altruism.
Och motsatsen då, eller det andra sättet, är ju att att ett par oftast betalar en kvinna för att hon ska vara gravid, eller en person som har en livmoder för att den personen ska vara behållare då åt deras framtida barn.
Exakt, och det kan vi väl säga, för att skilja på de två så kan vi ju kalla det för kommersiellt surrogatmödraskap. Eller det är det kallas i debatten. Liksom. Det är inget vi kom på här och nu, trots att vi är intellektuella som Sigge.
Exakt.
Det
kanske inte är en jättechock vad vi tycker om det här.
Nej, vi är emot.
Japp.
En fysisk trumpet.
Exakt. En jätteliten sån här, som den här film, du vet,
exakt.
Fast inte SF, den andra som låter skevt med fiolen, nej, med flöjten. Skitsamma, det är ett YouTube-klipp.
Okej. Okej, Macke.
Exakt.
Ring åklagaren.
Ring åklagaren.
Ja, nej, men vi är väl båda då emot, jag och jag antar du också, är emot både altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.
Ja, fast jag tycker att det ena är värre än det andra.
Ja, absolut. Jag tycker också det. Alltså debatten i Sverige ligger ju oftast just på huruvida man ska tillåta det här altruistiska surrogatmödraskapet. Alltså att två samtyckande eller tre samtyckande individer ska ingå i den här liksom överenskommelsen om att den ena av dem bär de andras barn. Det är ju det man brukar diskutera i Sverige. Det finns generellt konsensus kring att kommersiellt surrogatmödraskap.
Gör det ens det?
Alltså bland,
tänk på Alexander Bard.
Ja, det var lite det jag tänkte på. Bland liberaler så finns det inte riktigt konsensus. Det finns faktiskt liberaler som är emot kommersiellt surrogatmödraskap också. Men där är det mer en omdebatterad fråga. Medan liksom i den...
Alltså, handlar det mer om typ så här, vilken försäkring?
Eller hur? Vilket flygbolag är bäst när man ska flyga till Indien och köpa
vilket
sig?
Vilket företag man ska använda sig av?
En livmoder. Livmoder Inc. Nej, men om man pratar om liksom de aktörer som brukar vilja diskutera surrogatmödraskap i offentligheten, så är det ju till exempel RFSL. Och de är ju emot, vad jag har förstått i alla fall, kommersiellt surrogatmödraskap. Men de är öppna för att diskutera altruistiskt i alla fall. Och problemet med det, alltså du nämnde vilka man tänker på när man tänker på surrogatmödraskap. Och jag tänker ju på Kajsa Ekis Ekman. Hon har ju skrivit den boken Varan och varat. Som ju handlar om surrogatmödraskap bland annat. Där hon jämför det med prostitution.
Ja.
Eftersom det handlar om att egentligen är principen densamma, så att man köper en kropp vad det gäller kommersiellt surrogatmödraskap i alla fall. Men jag kan känna att problemen med altruistiskt surrogatmödraskap är likadana som problemen med så kallad frivillig prostitution också.
Alltså sexarbete.
Exakt. Kroppsarbete. Alltså exakt. Gud vad sjukt om man skulle abstrahera det så långt och bara kalla det för kroppsarbete.
Men det är väl egentligen typ det de gör, alltså, när de säger sexarbete.
Bara det är samma sak som en liksom, kroppsarbete man gör på en byggarbetsplats eller jordbruk.
Ja, vissa masserar.
Fy fan.
Vissa har sex. Vissa bygger hus. Vi är alla arbetare.
Alltså... Äckligt. Men verkligen så de tänker.
Ja, ja.
Nej, men jag tycker att problemen är de samma som då med så kallat sexarbete och med altruistiskt surrogatmödraskap. Alltså hur kan man veta att det är frivilligt? Alltså det finns så många olika sätt att utöva tvång på som inte involverar ett monetärt tryck, alltså som inte involverar en pengatransaktion.
Eller liksom fysisk tortyr.
Ja, för den delen. Alltså, det behöver inte vara trafficking för att det ska vara tvång. Liksom.
Nej.
Det finns så många andra saker involverade. Det finns så många olika sätt att tvinga någon att upplåta sin kropp. Alltså, det kan man ju se på till exempel våldtäkt. Alltså, när folk som tänker våldtäkt tänker väl ofta på överfallsvåldtäkter, men faktum är att de vanligaste våldtäkterna är ju de som sker i hemmet mellan två personer som känner varandra sedan tidigare. Och då handlar det ju om att den mannen då har tvingat sig på personen som den våldtar på ett eller annat sätt. Alltså det behöver inte vara att han håller en pistol mot personens huvud liksom, utan det finns sätt att tvinga någon att göra saker med dens kropp som den inte vill göra.
Mm.
Och varför skulle det inte vara sant i en situation gällande surrogat till exempel? Alltså varför skulle det alltid vara typ en två systrar till exempel, varav ena inte kan få barn och andra gärna upplåter sin livmoder till den ena systerns förmån liksom. Mm. Alltså det där, det är ju den lyckliga bilden folk har. De som är för altruistiskt surrogatmödraskap, att det är så det går till. Hur ska vi veta att det är så det går till? Hur ska vi kunna garantera det?
Mm.
För det är väldigt viktigt att vi gör det, för det handlar om kvinnors kroppar, eller ja, kroppar.
Mm. Precis, och precis, för det är ju det handlar om. Det handlar om kroppar och också lite så här, vem äger kroppen?
Precis.
Är det den som är själen? Nej, men är det liksom personen som har kroppen, eller är kroppen på något sätt någonting som samhället äger?
Mm. Eller hur? Väldigt intressant.
Eller staten.
Staten äger oss alla.
För jag har generellt en ganska, vad ska man säga, jag vet inte vad, om det finns några bra ord, men jag har en syn på kroppen som att den inte bara är min egen. Eller jag tänker att den är min egen när det handlar om typ vad, en fysisk närhet, typ vilka som får gå nära och sådana saker. Men den är inte min egen när den handlar om en symbol, eller vad man ska säga.
Mm.
Hänger du med?
Ja, jag förstår. Fortsätt.
För jag kan känna att ja, men när jag tänker till exempel på plastikoperationer, nu är det här lite sidospår, men så kan jag känna att det jag gör med min kropp påverkar andra. Och till exempel att jag inte skulle vilja, det här är inte ett ståndtagande mot plastikoperationer, utan mer hur jag resonerar kring huruvida min kropp är min eller även andras. Och det är att jag tänker att om jag påverkar min kropp på ett sätt som påverkar andra negativt, alltså om jag påverkar den med ingrepp så att andra, så att jag upprätthåller ett ideal som kanske kommer skada mina eventuella liksom kommande barn, om jag gör min näsa mindre eller mina bröster eller min mage plattare eller så, så är jag ju en del i det här systemet. Och också att jag kan känna att jag som har förmågan och förutsättningarna för att påverka det till det som jag faktiskt tror på, eller vad man ska säga, jag vill göra det liksom.
Mm.
Det är inte alla som kan det, och jag tycker inte att alla bär ansvaret för att göra det, men typ jag kan göra det och då vill jag göra det.
Mm.
Och så känner jag också med min kropp, att så här, min kropp kommer ju aldrig vara bara min egen behållare. Det kommer ju alltid vara en politisk symbol. Hänger du med i, eller varför derailigt?
Nej, jag hänger med. Det gick förbi en hund precis utanför så jag blev lite distraherad. Men jag hänger med verkligen. Och jag tycker du har en superbra och intressant poäng i det där. Alltså den dualistiska kroppen, om man ska säga. Jag ska förklara. Lugna er.
Du hör pöbeln skrika.
Jag hör dem skrika.
Vad menar hon? Ta bort de intellektuella.
Jag fattar inte. Nej, jag menar att det finns en alltså, dualistisk syn på kroppen som jag menar man själv sitter på. Alltså precis så som du så fint artikulerar nu. Jag tror att många känner det. Mm. Kanske inte att alla kan uttrycka det så. Men att många verkligen kan känna så här, min kropp är min men också inte.
Mm.
Och det kan vara liksom att den är flerdelad också, alltså synen på den.
Absolut.
Så dels är den min, alltså som du säger, den är min när jag bestämmer vilka som får vara nära den och vad de får göra med den. Den är liksom samhällets i det avseendet att den tvingas förhålla sig till olika normer och ideal och
absolut.
Så vidare.
Mm.
Och den är också alla andra, alltså då i vårt fall kvinnors, som liksom också måste förhålla sig till, till den.
Mm.
Så jag tycker det är jätteintressant och det ringar verkligen in någonting spännande i den här diskussionen. När man kopplar det till saker som prostitution till exempel eller surrogatmödraskap. Alltså jag måste klargöra, jag tycker inte att det är samma sak, men jag tycker inte heller att det är jättestor skillnad mellan prostitution och surrogatmödraskap, alltså kommersiellt sådant. Och det säger jag inte för att på något sätt förolämpa någon som håller på med det. Alltså säga typ så här, ja, folk som är surrogatmödrar är lika illa som folk som är horor liksom. För jag tycker inte att någon av de kvinnorna är dåliga på något
Nej,
sätt liksom.
Absolut.
Så att så här, för mig är det ett konstaterande som handlar om utnyttjande av då i det här fallet kvinnokroppar. Liksom.
Mm.
Och jag tycker att de två utnyttjandena ser likadana ut, eller väldigt lika varandra i alla fall, om inte annat. Men någonting som är intressant är just angående frågan om kroppen. Alltså någonting man ofta hör från förespråkare av surrogatmoderskap, även förespråkare för prostitution, är ju det här att vem ska få bestämma över kroppen? Ska man inte själv få bestämma över sin egen kropp? Vad man gör med den?
Exakt.
Och jag tycker det är intressant, som vi också pratade om lite kort innan. Alltså den frågan ställs alltid när det handlar om vad någon annan ska få göra med sin kropp. Det är, aldrig, alltså, det är ju de sakerna som också är förbjudna. Alltså att någon annan utnyttjar ens kropp. Prostitution till exempel och surrogatmödraskap. Det är ju inte, alltså typ att tatuera sig är inte förbjudet till exempel. Jag tycker att det är mer intressant att i så fall jämföra det med att missbruka narkotika. För att det är förbjudet. Och det är ju någonting du gör mot dig själv.
Mm.
Ja, en fråga som man skulle kunna ställa då. Menar du att allting som man kan göra mot sin kropp ska vara tillåtet då, inklusive heroinmissbruk?
Mm.
Det är ju också någonting man gör mot sin egen kropp.
Mm. Ställde du frågan till mig eller till dig själv?
Nej, jag ställde den till Alexander Bar, så vi antar lyssna på det här.
Ja, nej men absolut, fortsätt.
Ja, men han tycker ju att säkert det liksom. Och jag bara menar så här, okej, men i så fall är man så här haveristliberal, då kan man ju, då, jag kan respektera att man är konsekvent i det avseendet åtminstone. Att man tycker att okej, man får göra allt och inget med sin kropp, eller allt och allt snarare.
Mm.
Men jag vet inte, jag tycker inte det, för att jag kan inte förstå varför vi inordnar oss i ett samhälle om var och en är en fri liten individö som ska kunna, nej, få förstöra sig själv och alla andra.
Nej men exakt, och det har ju, man är ju inte en ö, utan de här exemplen du har tagit upp påverkar ju samhället, ekonomin, miljön, människor, liksom allting runt omkring. Vi kommer aldrig kunna existera i ett vakuum och bara så här, det här är mitt eget individuella val. Vi kommer alltid att, våra liksom handlingar kommer alltid påverka någon annan eller något annat. Oavsett om det är normer eller typ om man missbrukar till exempel, så påverkar man ju sin familj väldigt mycket, eller partner, eller ja, relationer liksom, och i vissa fall även liksom okända, för att det får konsekvenser, man påverkar vården. Alltså det...
Visst, verkligen.
Och så är det ju, och då kan jag känna att, att man inte kan se kroppen som bara en enskild och vara.
Nej, precis. Och det är exakt, och det anknyter till någonting intressant i sin tur. Är kroppen bara en kropp, eller är den frikopplad från känslor, tankar, förnimmelser? Alltså, det är väldigt plågsamt att gå igenom en graviditet, alltså både mentalt och fysiskt.
Mm.
Precis på samma sätt som många, alltså det finns massvis med studier som från Tyskland, där prostitution är lagligt, som visar att prostituerade kvinnor i prostitution mår jätte dåligt liksom. De far illa på jobbet, så att säga. Och sådär. Och det är sant även för kvinnor i prostitution i Sverige, där det liksom sexköp är olagligt. Alltså, Är vi inte mer än en kropp? Är vi inte också så här, alla tankar och alla saker som kroppen upplever, vart tar de vägen då?
Men då är ju motargumentet att okej, men om du inte upplever det på det här sättet, alltså om din individuella kropp inte upplever ångest av att någonting,
Så
skulle det vara okej då?
Ja, för dig, för din
individ. Ja, för det är bara du som kan bedöma det.
Ja, jo visst, det, på ett sätt så är det väl bara det, men vadå, vad ska vi... Alltså vi får ju utgå ifrån med den kunskap och vetenskap vi har idag, att det är vanligare att man upplever det än att man inte gör det.
Mm.
Alltså disassociation till exempel är ju väldigt vanligt bland kvinnor i prostitution i Tyskland då, där man har undersökt det här. Det betyder alltså att kvinnorna tänker sig ur sin kropp när de utför, liksom är i prostitutionen och utför akter med torskar och så här. Och det tycker jag är ett sånt tydligt exempel på att de här två sakerna hör ihop, och för att kunna klara av det ena måste man koppla bort det andra.
Exakt, för då blir det ju att människans liksom impuls är att känna när saker händer med vår kropp. Men om vi ska kunna frånkoppla det, då gör vi en aktiv handling för att förändra våra känslor. Liksom.
Exakt.
Och det tycker jag talar för att vårt synsätt är mer rätt. Liksom. Att, ja, men för vi behöver inte aktivt koppla på våra känslor för att uppleva
Nej, men
sensationer
precis.
När saker händer med vår kropp. Och sen tänker jag också både om jag säger, fysisk sensation, alltså beröring och sånt, men även liksom, som i en graviditet som påverkar vår kropp på så himla många, alltså typ som det finns ju sådana här graviditetsappar som säger vad som händer med kroppen. Typ nu är du i den här veckan och då händer det här med din kropp. Och så ska man kunna följa hur stor bebisen är i magen och vad den utvecklar och sånt där. Som många använder för att liksom kunna följa sitt barn och sin graviditet. Och då fick jag lära mig, det här kanske är någonting man borde veta, men jag visste inte det förrän typ för ett halvår sedan, att bröstvårtorna blir mörkare under en viss del av graviditeten för man förbereder sig för att föda barnet.
Mm-hmm.
Och barnet måste hitta bröstvårtorna typ, så att de, för de ser lite dåligt när de är så här nyfödda.
Är det sant? Jag hade ingen aning.
Nej.
Vad intressant.
Ja, jag tyckte det var lite freaky.
Ja, men gud ja, kroppen är freaky.
Ja, men kroppen är ju freaky för att, och, så här, och det händer massa med våra hormoner och liksom, det är inte bara att, att man stoppar in en spermie, det växer ett barn och sen bara kommer den ut och så händer det absolut ingenting annat känslomässigt eller fysiskt. Liksom.
Ja, men eller hur? Exakt, det är ju verkligen så. Det klassas ju som någonting som är en störning om en nybliven person som, eller person som nyligen har fött barn inte känner någonting för det här barnet. Alltså,
du menar om den inte kan känna anknytning
till
barnet?
Till exempel, ja, precis. Baby blues och allt vad det heter.
Mm, och vad heter det? Postgraviditet.
Just det, det kanske är det heter.
Depression.
På
baby
vetenskapliga.
Baby blues är väl, eller det är väl bara det populära.
Ja, det kanske är samma.
På engelska. Ja, jag tror det är samma grej.
Ja, men det kan ju också vara, alltså det finns ju så många olika sätt att känna och inte känna för barnet man precis fött som klassas som liksom sjukdom eller störning. Mm. Alltså att man avskyr barnet eller att man inte känner någon koppling alls till det och så vidare och så vidare. Nu menar man alltså att nej, men vadå, ett altruistiskt surrogatmödraskap, det är väl bara pop that thing in the oven och sen är det bara ta ut den.
Ja.
Klart, slut, varulvstjut.
Ja, men precis. Och jag tänker också på, nej, men jag vet personer som har varit gravida och sen haft en bild av att man ska vara så himla överlycklig och så känner de inte det och då får de lite så här prestationsångest och känner sig knäppa. Men det är
Ja, men det visar ju bara att det är så otroligt mycket olika känslor förknippade med en graviditet. Och det är inte någonting som vi bara kan ta bort. Alltså, vad fan?
För att det finns pengar eller ett avtal.
Ja, exakt. Alltså, och heller ingenting vi inte kan ta hänsyn till i diskussionen om det. Alltså, vad fan, vadå, är inte vi helt plötsligt när det handlar om liksom vissa saker som surrogatmödraskap exempelvis, då går det bra att diskutera kroppen som helt frikopplad från allt annat som hör till vad som gör en människa levande, alltså känslor, tankar, sensationer, förnimmelser, minnen.
Precis, och jag har ett minne av en text jag läst, men jag kan inte komma på om det är en text eller om det var en bok eller en film.
Ja, bra, det här specifikt.
Det här säger väldigt mycket om hur mitt minne funkar. Jag minns ord, men inte bilder. Nej, men som handlar om att det var en surrogat, en kvinna som var gravid med någon annans liksom, barn. Och att under den här på kliniken så fick hon träffa liksom barnmorska och så. Och då jobbade de hela tiden för att hon inte skulle koppla, alltså känna något band till det här barnet.
Mm-hmm.
Alltså att man jobbar hela tiden för att, nu vänta, nu kommer jag ihåg, det är en dokumentär.
Ja, handlar det om surrogat? Alltså i, ja. Jo, men det är möjligt att jag också har sett den.
För då jobbade ju de hela tiden för att hon inte skulle...
Ja, precis. Forma någon slags koppling till barnet.
Ja, men exakt.
Ja, jag menar, jag tycker bara att hör man inte hur förryckt det här låter liksom. Alltså, ett barn, inte för att låta all pro-life här, men det handlar ju också om kapitalism kan jag känna. Alltså en del i kritiken mot prostitution, precis som en del i kritiken mot surrogat, är ju att varför ska man kommersialisera ännu mer saker, alltså kvinnor eller människor och kroppar och så vidare och så vidare, och barn för den delen. Alltså jag är mer brydd om personen som bär barnet, men om vi ska vara såna så är det ju, alltså i vilket universum är det okej att köpa ett barn? Alltså.
Nej, men precis, och det tycker jag också kopplar an ganska mycket till det här att vi utgår ifrån att vi har rätt till allt vi kan köpa.
Ja, verkligen.
Alltså så här, om jag vill ha ett barn, då har jag rätt att ha ett barn. Mm. Och om jag kan köpa det, ja, men då är det mitt barn.
Om man tror att det är neutralt att köpa saker.
Ja,
alltså att
precis.
Pengar är neutrala.
Precis, och jag kan känna typ att också så här, typ som att det är en mänsklig rättighet att ha ett barn. Mm. Eller att det är en mänsklig rättighet, det är ju samma med prostitution, att det är en mänsklig rättighet att ha sex. Liksom. Man bara, nej,
Inget av det är det.
Inte det. Alltså det finns inte, varken så här enligt FNs konvention eller liksom någon typ av universell liksom idé om rättigheter.
Mm.
Liksom, vi har inga sådana rättigheter. Det finns ingen, du har ingen rätt att ha sex.
Nej.
Du
nej,
har ingen rätt att ha ett barn.
Ja, nej men absolut. Det är precis så det är. För det, också som du säger, varken att det inte finns någon liksom universell idé om vad människan har rätt till i stil med att människan ska ha rätt att leva sitt liv i fred, att kunna äta sig mätt och ha tak över huvudet och vara varm liksom.
Mm.
Och ha ett barn. Va? Nej.
Men egentligen skulle man ju kunna säga att, det här, att inte ens FNs konventioner är ju universella liksom, vad ska man säga,
nej.
Lagar eller facit på
eller värderingar liksom.
Ja, nej, men utan det här är ju överenskommelser som att så här, nej, men typ att man ska få organisera sig fackligt utan att bli av med jobbet. Mm. Vi har kommit överens om att för att människor ska kunna leva drägligt,
precis.
Så är det här en rättighet som precis. Alla har rätt till.
Det är precis, och visst är det väl så att i alla fall FNs deklaration om mänskliga rättigheter är uppdelad i liksom primära rättigheter, alltså det du behöver direkt för att kunna överleva, alltså typ mat, ren luft att andas eller rent vatten att dricka.
Mm.
Och så då sekundära som är för att du ska kunna leva drägligt, alltså till exempel organisera dig, yttrandefrihet, sådana
saker. Du menar
saker.
Att de är graderade?
Ja, precis.
Jag vet inte om de är det. Jag tror att de bara är liksom i en nummerlista, men att de går i någon typ av skala.
Ja, precis.
Att det första är typ ingen har rätt att döda dig.
Ja,
liksom, att alla har rätt att leva.
Alla människor är födda, fria, blablabla, någonting sånt i första.
Mm,
hur som helst. Nej, men exakt. Att få ha sex och att ha barn ingår ju inte där någonstans liksom. Och det är så himla märkligt att tro att, eftersom vi nu pratar om surrogat, och att det höjer livskvaliteten på något sätt att ha ett barn. Alltså tänk på alla de som inte kan ha biologiska barn till exempel.
Mm.
Är de bara dömda då att leva ett mindre tillfredsställande liv? Eller för alla, för den delen, människor som självmant inte vill ha barn. Lever de också ett halvt liv liksom, eller inte tillräckligt? Mm. Tillfredsställande liv. Alltså, hur kommer det sig att vissa känner att de bara inte kan leva det här livet fullt ut om de inte får ett barn som dessutom är så kallat biologiskt? Alltså, det finns barn som är föräldralösa, det finns ungdomar som behöver någonstans att bo. Bara idag i Sverige har vi massor med papperslösa barn och ungdomar som lever på gatan mer eller mindre.
Verkligen.
Som behöver någonstans, som behöver en familj. Men nej, de här människorna vill att barnet ska se ut som dem. Det är det som är det viktiga.
Det är så egoistiskt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja.
Men jag tänker också det här med att, för att jag förstår ju att människor har en längtan efter barn. Liksom. Det kan vi ju, det är ju någonting mänskligt att vilja ta hand om någonting. Liksom. Att du ser helt blank ut. Du bara, vad, ta hand om vad?
Jag bara, nej, jag såg en hund som gick förbi. Den var söt.
Exakt. Nej, men alla människor, om man inte har någon så här störning, känner ju någon typ av omtanke till hundvalpar eller bebisar eller så.
Now we're talking. Valpar.
Exakt, jag sa något så att du skulle kunna relatera. Och även om man inte längtar efter att ha ett barn nu så kan man ju förstå att det växer sådana känslor hos människor för att man kopplar samman det med någonting mänskligt om människans.
I guess, yeah.
Ja. Jo, men du är ju inte så här, om du ser ett barn så är det inte som att du bara, varför skulle någon överhuvudtaget vilja ha något?
Wow, det är exakt så jag tänker när jag ser dum snorung som äter sitt eget.
Var det i förra avsnittet du sa att du inte är Jeffrey Dahmer?
Ja, det var det.
Vi kanske ska.
Vi kan revisit avsnittet. Nej, men faktiskt, när jag ser någon så här plågad förälder som har sovit i typ 2 timmar, drar någon otacksam skrikande unge i en pulka i februari och bara ungen sitter och äter sitt snor och man vet att den kommer få vinterkräksjuka alldeles strax, då kan jag verkligen känna så här, ja, you did this to yourself. Skyll dig själv.
Ja, men och så det är inte som att jag ser ett skrikande kräksjukt barn och bara vad härligt.
Jag tror typ att du är så här, det går över.
Ja, men då tänker jag väl så här, ja, men det finns ju fina saker också med att ha ett barn. Mm. Man får se det växa upp, man kan känna en koppling, man får lära den saker.
Det är väldigt dåligt för klimatet att skaffa barn faktiskt.
Ja, det är det. Och det är dåligt för ekonomin och ja, så vidare, kroppen.
Nej, men
och
jag förstår vad du säger. Det handlar ju om människans överlevnad som ras. Liksom, eller vad
ja,
man ska
men precis.
Säga,
och det är ingenting konstigt att dessa människor som köper barn har en längtan efter barn, var nej, min poäng. Ja. Men det betyder ju inte att du ska få det till varje pris.
Nej, precis. Alltså, jag har en längtan efter $1,000,000. Vem ska ge mig det? Jag vill ha det. Jaha.
Ja, men det är det jag menar. Att så här, och så kan jag också känna när det handlar om så här konsumtion och hållbarhet. Liksom. Alltså när vi pratar om visst, inte köpa barn eller köpa sex eller så, utan köpa typ en tröja. Nej, men du har inte rätt att få just den tröjan i just din storlek just när du vill ha den till just det priset du vill ha det.
Mm. Jo, men visst.
Jag förstår inte varför vi har tutat, eller jag vet ju varför vi har den här idén.
Capitalism.
Exakt, det är ju på grund av kapitalism att vi tror att vi har rätt till allt som vi kan köpa.
Mm. Ja, men precis. Det är ju exakt, och det är det jag menar med att på grund av kapitalism också så tror man att pengar är ett neutralt medel. Man kan, men vadå, jag har ju den här grejen, jag byter. Det handlar inte om någonting jag vill. Alltså man, också att man liksom abstraherar det så här, det blir typ som att jag kan köpa ett barn för att jag har pengar. Mm. Så här, det är ännu ett led i det här med att ta bort känslor och tankar från ens handlingar. Mm. Liksom, alltså om man bara... Ja, för mig känns det väldigt empatistört att tänka sig att en annan ska upplåta sin kropp för min skull. För att jag ska få ett barn som ser ut som mig. Mm. Alltså, det finns jättemånga problem med adoptionsbusinessen. Och också kanske då det här med att man köper sig ett barn och sådär. Alltså det är ju inte en helt orättvis tankebild där heller. Och särskilt när det kommer till transnationell adoption, alltså att man adopterar från
vilket
länder.
Vilket är det vanligaste i Sverige. Vi tyvärr, adopterar ja, inte särskilt mycket. Alltså, man kan ju också adoptera typ att om ens granne har visst, liksom sociala problem eller föräldrarna dör eller någonting, då kan man ju adoptera det barnet för att ta hand om det, som det var liksom förr i tiden i
absolut,
Sverige. Och även... det var inte så länge sedan liksom, som man adopterade svenska barn på barnhem i Sverige. Visst. Men i och med att vi har liksom en högre medelklass, vi har mer pengar, vi lever bättre i Sverige. Så, och sen också med globaliseringen, att vi flyger mer utomlands och turister liksom på ställen man inte kunde turista på tidigare. Så köper man ju, eller man adopterar barn, men man köper barn.
Exakt, Freudian slip.
Exakt, väldigt Freudian. Men och det kan man ju också prata om. Men jag tänker med surrogatmödraskap så handlar det ju om, för där kan jag också se att man ställer lite typ så här olika marginaliserade grupper mot varandra. Och då tänker jag på homosexuella förhållanden. Att man anser att de har samma rättigheter som heteropar. Alltså typ ett gaypar. Jag tänker på, vad heter han? Vet du vem jag tänker på? Jag tänker
Mark
på...
Levengood.
Nej, inte han. Men han finns ju också. Men jag tänker på han, mäklaren som var med i det här tv-programmet.
Ja, han är Fredrik...
Ja, han är svensk, va?
Ja, han är svensk.
Men han var med i det här New York Real Estate.
Han är ju släkt med Sigge Eklund.
Ja, men kolla. There you go.
Yep, cirkeln är sluten. Så jag antar att han heter Fredrik Eklund.
Okej, okay. Ja, men så kanske
någonting sånt, hur som helst.
Jag har ingen aning. Jag bara tänker på att han använde surrogat mödraskap för att få sina barn. Och att man då pratar om att så här, homosexuella par, killpar då, har rätt till barn. Och att de därför har rätt att köpa en livmoder som behållare för ja, att få sitt barn.
Precis. Jag vill bara säga for the record att det var Fredrik Eklund. Så att ni vet, vi inte keep you hanging. Ja, exakt. Och det är precis det som brukar vara argumentet från till exempel då RFSL när man argumenterar för altruistiskt surrogatmödraskap, att då homosexuella män ska ha en möjlighet att få ett biologiskt barn. Alltså för homosexuella kvinnor eller på homosexuella personer med livmoder, om vi ska vara så, är inte det här ett problem. För att då är ju bara...
Inte lika, nej.
För att då kan ju bara ena parten, eller båda, alltså de har förmågan att bli gravida. Men när det gäller homosexuella cis-män då, som inte har en livmoder, då har ju inte de samma möjlighet. Och för att få ett barn som ser ut som dem, biologiskt då, så behöver de hyra en livmoder för att göra det här. Och det, alltså, jag bara tycker inte att det handlar om det. Alltså, för det första så är de bara en grupp av alla olika som vill ha surrogatmödraskap. Alltså, det finns även heterosexuella par som inte kan få barn som vill ha surrogater. Det finns liksom personer som själva bara inte vill utsätta sin kropp för graviditet som också vill ha en surrogat. Det sistnämnda tycker jag verkligen säger någonting om.
Det jag ryser på tanken av att någon bara nej, men jag pallar inte få stretch marks.
Nej,
eller vad heter det, bristningar. Eller liksom havandeskapsförgiftning, eller jag vill inte förstöra
foglossningar.
Ja, men precis, jag vill inte ha det här, så att jag betalar någon annan. Det är typ så här, jag tycker det är så vidrigt.
Ja, det är ju samma, alltså det är den här logiken att man har rätt i allting bara man kan betala för sig.
Ja, och då finns ju också ofta tanken om att säga, nej, men jag gör ju någonting gott. Jag betalar någon annan, jag skapar arbetstillfällen.
Det är ju för jävligt.
Vilket är så här, så jävla liberal tanke om att så här, nej, men den här personen gör det och då jag ger den pengar och då kan den i sin tur köpa mer mat till sina barn.
Grejer.
Och den kan köpa fina saker.
Kanske kan flyga till Sverige någon gång om den vill det. Jag flög ju till Indien.
Ja, men exakt. För det handlar ju om en maktobalans. Precis. Oftast.
Exakt, det handlar om en maktobalans. Och det handlar alltså om varför andra människor, barnlösa eller ej, tycker sig ha rätten till en annans kropp.
Men det är också, tror jag, för att jag tror att man tror att man kan frånkoppla känslor från kroppen och då är det rätt.
Då är det etiskt.
Ja, men precis. Och jag tänker också lite så här, när jag tänker på prostitution. Det finns ju många som hävdar att de är sexarbetare, att de har ingen, för de är inte sex någonting mer invecklat än en kram eller en fotmassage eller liksom någonting annat som innehåller fysisk beröring och så vidare, utan att det är liksom samhället som har hittat på att man måste känna vid sex. Och jag vet ju att det är inte sex och kärlek behöver ju absolut inte hänga ihop, och det tror jag liksom att alla liksom håller med om. Men att sex inte skulle innehålla några känslor alls, det tror jag är väldigt, väldigt få människor som skulle liksom uppriktigt kunna säga, som inte aktivt har till exempel blivit utsatta för övergrepp. För då är det ju vanligt med dissociation. Alltså, om man blir utsatt för övergrepp så är det ju ett självförsvar. Liksom, att, vad heter det? Försvarsmekanism heter det. Att känna distans till sin kropp och det som händer med den.
Mm.
Och det är inte ovanligt att människor som säljer sex också har varit utsatta för övergrepp.
Precis.
Eller blir utsatta för övergrepp när de är i prostitution också.
Ja, men exakt.
Och alla de här grejerna som... och då kan jag känna så här, okej, men låt säga att du skulle vara den enda personen som finns i världen som absolut så här, du... För dig är det så här, en scratch på ryggen är samma sak som att suga av någon. Det är så här... det är same typ. Då så här, man bara, varför, om du är typ en sån här pytteliten promille av alla människor och du vet att det finns så många som råkar illa ut, alltså typ alla andra än du, varför tycker du att du har rätt att jobba med just det då?
Mm.
Kan inte du typ ta hem förlaget? Liksom?
Precis.
Eller för att det är alltid så här som att de bara, nej, men jag känner så här, ja, och därför så ska jag lobba för, ja, det här. Liksom.
Men det är det här infernaliska jag-perspektivet. Liksom. Det ska bara vara jag. Du vet, som de där måsarna i Hitta Nemo.
Jag. Me.
Ja. Ja. Och ja, det är väl just det här, ja, men alla andra då? Varför måste du alltid bestämma det som är rätt för dig måste gälla för alla? Alltså, det är bara så jäkla, det blir så löjligt liksom.
Ja, och sen tänker jag också att även om det är så att det här bara är påhittade normer, att man ska känna känslor i kroppen, och nu pratar jag inte om kärlek utan att man ska känna någonting överhuvudtaget i kroppen.
Mm.
Låt säga att det är någonting som är påhittat i västvärlden eller liksom så. Ja, men då måste vi ändå förhålla oss till det.
Ja, det är väl klart. Alltså det... Jag bara, okej, så ska vi lägga oss på någon så här metafilosofisk diskussion. Bara, men vad är känslor? Vad är kroppen egentligen? Alltså,
ja, men jag tror att det är där de är.
Jo, men absolut. Typ så här, alltså, jag menar inte vem du är gör du?
Nej, men exakt. Nej, men för jag tror att de menar så här, vem är du att bestämma vad jag känner?
Ja, liksom. Jo, men precis. Och då kan vi ju också sitta och diskutera, dividera det där in i absurdum. Liksom. Och fine, jag kan vara med på det. Så länge vi behåller ordningen som den är idag, då kan jag sitta i sekel och diskutera, vad är känslor?
Vem är jag?
Vem är jag? Och är jag någon, om inte i förhållande till
ska
alla
inte
andra?
Ska inte du ha en podd med Sigge Eklund där du pratar om det?
Shoutout, Sigge! Lyssnar du på det här? Sigge,
mejla Roshin om vi pratar med dig om varat och varandet.
Varat och varandet. Jag kanske sitter på the very chair som Sigge har suttit på någon gång när han har varit
sånt
här.
Sånt fan!
Och spelat in. Jag tittade på honom på spåret också nyligen.
Alltså, är det hjärtögon jag ser? Det dök upp sånt här Snapchat-filter runt i huvudet med hjärtan som så här blup.
Nej, han är lyckligt gift och det är jag med.
Eller
ja, typiskt. Men ja, nej, jag är inte attraherad av Sigge på något
kan
sätt.
Kan vi sluta prata om Sigge?
Jag vill verkligen sluta prata om Sigge. Jag vill bara
vi
komma
lämnar,
härifrån. Ja. Nej, men i alla fall, vad det gäller... jag tycker alltid att knäckfrågan som är intressant att diskutera när det kommer till surrogatmödraskap, det är just det här altruistiska, hur... kan man hindra någon från att, hur kan man veta att, alltså det jag sa i början, hur kan man veta att personen inte är utsatt för tvång? Det gäller ju åt andra hållet också egentligen. Hur kan man veta att den är det? Alltså hur kan man avgöra att personen som säger sig vilja vara en surrogat inte verkligen faktiskt vill det?
Mm. Och vad är ditt svar på det?
Åh nej.
Du får inte komma här och ställa frågor.
Nej, men
bara.
Jag tycker att mitt svar på det är att det är viktigare att personer inte utsätts för tvång. Och därför är det viktigare att eliminera den risken.
Så det är någon så här majoritets for the better?
Ja, liksom, kan man väl säga.
Att det är flest som har de flesta mår så här av det här och därför. Och det, det är jag helt med på. Jag tycker också, för så är det med i samhället i stort. Vi har kommit överens om att vi ska leva på ett sånt sätt som är bäst för flest.
Mm. Ja, men precis.
Alltså typ, jag tänker med så här skatt och jada.
Visst,
liksom, ja. Eller alla normer vi har i samhället. Att nu har vi bestämt oss att om vi åker buss så ska vi inte liksom prutta högt.
Exakt.
För att det blir trevligast för alla då.
Det är exakt. Det är
eller så,
för
så här, om man typ, ja, jag vet inte, det finns massa normer i samhället som vi har kommit överens om att de allra flesta mår bäst av att vi lever på det här sättet. Man får inte skrika efter klockan 22 liksom, när man bor i lägenhet.
Ja, men precis.
Även alltså, om så här, ja, men jag sover inte då.
Nej, visst. Ja, men verkligen. Jag hatar ju att grannbarnen springer omkring klockan 8 på morgonen ovanför mig, men jag fattar ju att de måste få göra det för att världen cirkulerar inte kring mig, tyvärr. Men den gör inte det.
Nej, men precis, och det tycker jag är ett så fullgott argument. Typ att, och det är det jag kan känna så här, okej, men varför är de sån, alltså de hävdar någon slags frihet.
Mm, precis.
Individens frihet. Men på bekostnad av kollektivets ofrihet.
Ja, eller på kollektivets potentiella ofrihet i alla fall.
Ja, men precis, för att och jag förstår inte varför de inte kan ta ett steg tillbaka och bara okej, men jag känner så här. Mm. Och därför så här, men jag ser att det här är inte någonting som, och inte så här, jag skäms, jag vill inte prata om det, utan mer så här, jag ser att det är så här man beter sig i samhället, de flesta mår bra eller dåligt av det här, därför så tänker jag göra det här för andra.
Nej, men jag fattar, men de tror ju inte på kollektivet på det sättet. Alltså, de tror ju på så här, aha, men för att veta det, då måste vi ju fråga varenda individ hur de tänker. Och det kan vi ju inte göra. Och man blir så här, nej, men med hjälp av de mätinstrumenten vi har idag har vi kommit fram till att de flesta inte gillar att utsättas för tvång. Och det är svårt att avgöra vad som har varit tvång och inte. Men i och med att risken finns för tvång och de flesta inte tycker att det är nice att bli tvingade till saker, då måste vi eliminera den risken.
Mm.
Det är ju så man tänker liksom.
Men när du säger tvång som inte är monetärt, vad tänker du att det är för tvång då?
Men jag kan tänka mig typ så här, om vi tar fallet som med syskonen, att det kan vara så här, du sårar verkligen mig om du inte går igenom med det här. Du har en möjlighet som inte jag har. Du förstör mitt liv om
att
inte du hjälper mig.
Det är en emotionell utpressning.
Precis. Mm. Det är ju det tvång är egentligen liksom, såvida man inte fysiskt håller ner någon. Så är ju egentligen kan man väl säga allt tvång emotionellt liksom.
Mm.
Eller typ så här, vi bryter kontakten med dig om du inte gör det här.
Mm.
Du får inte vara med i familjen längre, alltså sådana grejer.
Alltså hur, jag skulle aldrig kunna fråga, alltså jag skulle aldrig, alltså inte bara för att jag inte tycker det är rätt, men jag tänker så här, vilken sjuk tjänst att be någon om.
Ja, alltså det är så himla konstig syn på en människa. Alltså att den bara skulle vara en kropp. Alltså,
ja,
jag vet inte.
Och att så här, man kan be någon om en sån tjänst och att, som du säger, att den frågan är neutral då.
Mm, mm. Ja, det är ju, ja, precis. Alltså det är så otroligt svårt att föreställa sig en sån neutral fråga. Bara, du skulle inte, du, jag har lite svårt att få barn. Kan inte du som inte har svårt att få barn bära mitt barn? Alltså du får ta, alltså nu kanske det inte funkar för någon som mig som liksom inte har några spermier, men någon som har spermier och fråga någon som har livmoder, bara, ja, men du får ta några av mina spermier och så kan du bara bära runt på det där ett tag och sen kan jag ju bara tacka och hej med dig. Jag vill inte ha dig nämligen, jag vill bara ha mitt barn.
Ja, men jag tänker också så här typ, för jag är ju för att vi ska ha ett annat sätt på barn, vad ska man säga, barnägande, än att det måste vara kärnfamiljen liksom.
Ja, visst, jag med.
Ja, men precis, och det är rimligtvis liksom. Och så här att, för jag kan ju också känna att, jag känner mig sjukt hippo, men jag kan känna så här, alla barn ska kunna vara allas barn typ.
Mm. Ja,
jag tänker lite på när vi pluggade släktskapskursen på socialantropologin, typ att så här, när man söker asyl i Sverige och kanske hävdar att en systerson är ens barn för att det är du som har uppfostrat den för att den andra kunde inte, så är det ditt barn liksom.
Mm.
Men enligt någon typ av DNA-bestämmelse-ish biologi-grej så har vi bestämt att nej, men då är det inte ditt barn, då är det ditt ditt syskonbarn. Och jag kan tycka att en längtan efter barn, om man ändå vill få barn, så tycker jag att det finns bättre sätt att liksom uppfostra barn. Eller som du sa, typ att det finns ju många som är i behov av föräldrar.
Mm, precis.
Det finns ju i Sverige liksom. Mm,
det är ju det jag vill liksom framhålla. Alltså att surrogat handlar ju om, alltså jag vill snarare än att uppehålla oss vid frågan om vad man får eller inte får göra med sin kropp, vill jag snarare fråga varför är det så viktigt att ens barn bär på en sitt DNA. Alltså det är ju det surrogat handlar om liksom. Mm. Att det ska vara ett genetiskt länkat till mig på ett sätt som ett så kallat biologiskt barn är. Varför är det viktigt? Varför är det därför? För det är ju bara därför vi har surrogat liksom. Det finns massor med föräldralösa barn i världen.
Ja, och
i Sverige.
Ja, och det finns och jag tänker också typ bara på deppigt nog min egen familj som är, mina syskon liksom bodde i fosterfamiljer under större delen av deras uppväxt. De hade ju lätt kunnat ha liksom någon som bara, men jag kan inte få egna barn och därför vill jag ta hand om dig istället.
Mm.
Och så var det för min ena bror, att han hamnade i en familj där de kunde inte få egna barn. Så istället så var de en fosterfamilj och ville ha barn runt sig och uppfostra och ta hand om. Mm. För att de hade en längtan efter att få pyssla om ett barn. Mm. Liksom. Och det finns ju många, många barn tyvärr som lever i missbruksfamiljer eller i familjer med psykisk ohälsa eller som har kommit till Sverige ensamma. På grund av krig.
Mm.
Som inte har vuxna liksom.
Nej.
Vem ska ta hand om dem?
Nej, ingen tydligen.
Kan inte någon med barnlängtan göra det?
Ja, det är ju det jag vill fråga också. Jag vill att vi flyttar diskussionen till dit istället.
Ja.
Alltså, om du så gärna vill ha barn men av olika anledningar inte kan föda ett barn själv eller få ett barn själv av liksom din egen DNA-uppsättning. Varför kan du inte ta hand om de här andra barnen som redan finns? Varför är det så viktigt för dig att barnet ska se ut som dig?
Mm.
Alltså, jag tycker att det är där vi borde diskutera frågan om surrogat, för att det är då vi kommer knäcka någonting som jag tror har med samhället att göra i stort, och hur vi ser på människor, hur vi ser på olika, faktiskt olika raser, alltså etniciteter, hur vi ser på liksom relationen mellan barn och föräldrar etc. etc. Den frågan innehåller så himla mycket intressant information, mycket mer intressant än aha, vem ska bestämma vad jag gör med min kropp eller inte.
Verkligen, för att den blir ju mer nyanserad och färgglad också. Mm.
Ja, men visst, eller hur? Om man får diskutera.
Om man får vara lite hippie.
Ja, men jag såg den också i många färger.
Ja, jag liksom. Tänkte också så här att det blev en regnbåge som så sprudlade.
Eller hur?
För att, och jag vet ju att det finns ju en norm som säger att så här, kärnfamiljsnormen finns ju kvar. Liksom.
Visst.
Att det ska vara en mamma och en pappa och typ två ungar.
Mm.
Och att de ska ha skapat barnet tillsammans biologiskt. Och det är liksom, det är också ett påhitt kan jag känna. Alltså så här, att vi ska leva på det sättet, det är också
ja, visst.
Ett socialt, en social konstruktion. Liksom.
Ja, och det finns ingenting bra med det. Alltså så här.
Eller det finns ju bra saker med om de är lyckliga.
Jo, visst, men jag tänker...
Inte, ja, jag fattar vad du menar.
Att de är inte lyckliga på grund av kärnfamiljen.
Nej, exakt. De är lyckliga på grund av relationerna de
visst.
Har. Och liksom, jag vet inte, alla så här förut, de kanske har en trygg bostad.
Ja, liksom, eller hur? Ja.
Sådana saker, men det kan man ju ha ändå.
Självklart. Alltså visst, du och jag har ju inga egna kärnfamiljer.
Nej.
Jag har ångest för jättemånga saker i mitt liv. Men inget av dem är så här, jag har ingen kärnfamilj.
Men tror du inte att det är för att vi... Eller jaha, du tänker din egen familj bakåt?
Ja, eller jag
alltså,
tänker...
Alltså vart du är uppvuxen?
Ja, nej, det var ju en kärnfamilj. Jag menar mest det som jag själv har, liksom. Alltså att jag har en sambo, men det that's it, liksom.
Ja, för jag tänker att vi är ju relativt unga och har väl typ nu kommit in i åldern då man förväntas börja skaffa barn.
Mm.
Tror du inte att det kan vara bara för att vi...
inte har upplevt pressen.
Ja, exakt.
Det är möjligt. Jag läste en jättebra text av Hanna Hellqvist i DN idag faktiskt.
Ja, jag har inte läst den men läst om den.
Ja, den kom väl i dagarna. Som handlade om just det där. Alltså, hon är 37 och känner verkligen den pressen. Men samtidigt väldigt så här, jag vet inte om jag vill. Ja, det där klassiska som jag antar att man känner när man är frivillig. Kanske mer eller mindre frivilligt barnlös då.
Mm.
Men ja, det är möjligt. Alltså, samtidigt, jag vet inte, jag är ändå 30 liksom. Och förr i världen så hade man ju redan barn vid det här laget.
Ja, men det var ju förr i världen. Jag tänker också att vi lever i Stockholm. Vi lever lite så här innerstadsliv.
Jo, det är sant.
Alltså så här, vi har lite hippa jobb. Mm. Vi tillhör gruppen som brukar skaffa barn senare.
Jo, precis. Alltså, men hur mycket senare? Alltså bara en fråga av ren nyfikenhet.
Jag tror, hur mycket senare? Killgissar att i mindre städer så skaffar man runt 20 och 25.
Mm.
Här är det typ 30-35.
Ja, men det är mycket möjligt. Jag har nog hört liknande. I alla fall mellan 30-35.
Jag är i alla fall 100 på att vi, exakt, att vi skaffar barn senare i Stockholm än i mindre städer.
Ja, men precis. Det vet jag. Eller det är jag också 100 på. Det stämmer.
Mm. Mm.
Okej. Sammanfattningsvis. Vi är emot surrogatmödraskap.
Vi tycker att alla barn ska ägas av alla.
Ja, mer eller mindre.
Och att människor måste sluta vara så egoistiska.
Mm, sluta se pengar som ett neutralt medel till att få vad man vill ha.
Sluta tro att du har rätt till allt.
Exakt. Så det om ämnet.
Ja, ska vi säga någonting avslutningsvis om podden?
Mm, det tycker jag.
Vi planerar att kunna göra en säsong 2.
Mm.
För att vi tycker, eller vi vet att vi har väldigt mycket mer att diskutera som vi inte tycker finns någon annanstans.
Exakt. Det märkte vi ju nu med den här säsongen med podden att det verkar verkligen finnas ett behov av att få lyssna på tjejer som pratar om saker, tjejer med invandrarbakgrund som pratar om grejer, erfarenheter, hur man upplever samhället.
Och som har ett socialantropologiskt perspektiv.
Of course, framförallt det. Man hör hur massorna skriker, vi vill ha socialantropologi!
Väldigt dålig särslag.
Ja, det funkar inte alls.
Men, nej, men vi har märkt att det finns en längtan efter att få höra kloka tankar och lite garv ifrån två relativt unga tjejer med invandrarbakgrund som kan prata om politik både i det vardagliga och i det strukturella.
Precis.
Och för att hittills har vi bekostat allting själva. Så om man vill att vi ska göra en till säsong så kan man swisha mig. Nej, jag skojar. Förlåt, jag var tvungen. Nej, det jag skulle säga var att om man vill ingå i ett samarbete med oss så är man välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns online.
Ja, precis.
Och
gilla och dela.
Lyssna, tipsa andra och så vidare.
Mm. Ja, hörni, tack för den här säsongen. Och tack Alexandra för en grym poddpartner.
Alltså ja, jag blir typ lite så här rörd nu. Men tack Roshin för att vi fick bli kompisar igen.
Eller
hur? Och att vi fick prata. Och för att jag fick liksom ventilera tankar med en vettig människa i minst en timme i veckan.
Ja, verkligen. Samma här.
Så fett.
Så jävla privilegium. Ja. Absolut, att bara få prata och så här, se den personen framför mig bara, du säger saker och jag tror att du tycker att det betyder någonting. Och now I'm also seeing att det betyder någonting.
Ja, men faktiskt att få ett forum att prata om och att få nå ut till andra. Alltså tusen tack till er som har lyssnat.
Verkligen, jättetack. Alltså, det
så himla kram från mig och avståndshälsning från Roshin för att vi är väldigt olika med det där.
Ja, jag vinkar till er alla.
Och jag ger en kram, en frivillig kram.
En frivillig kram. Det uppskattas jättemycket ska sägas, alla ni som skriver på sociala medier också. Typ
som messar oss och bara instademar och mejlar och säger att ni gillar oss.
Alltså man blir verkligen jätteglad. Alltså när man skriver så här, både jag och alla skriver ju alltid typ så här, men gud, tack så jättemycket, åh vad gulligt att du lyssnar. Vi menar verkligen det.
Och sen så mässar vi alltid varandra och bara, kolla, vi fick ett tumme.
Ni är alla printscreenade.
Ja, för att vi är så glada.
Ja, faktiskt.
Okej, men tack.
Tack, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.